Får jag säga vad jag kommer att tänka på utav det här?
Ja.
Är det Tokyo eller något sånt?
Vad sa du?
Det är inte Tokyo.
Vad är det?
Tokyo. Tokyo. Det är inte det bandet, nej.
Du tänker på Japan.
Ah, ja.
Nej, det är inte Japan.
Okej, det får mig också tänka på... det, jag vet att det inte är Philip Glass. Men det känns...
Man fick den associationen i början.
Det känns innan den här... cool röst. Jag tänkte också på Velvet Underground till säsongen kom. För det kändes också väldigt mycket New York tidigt 80-tal.
Det här är alltså... Jag förstår kopplingen till Philip Glass, för att det lät ju så i början, väldigt repetitivt så att säga, innan sången kom. Nej, men det här är ju faktiskt postpunkbandet Susie and the Banshees, som som bland annat skrev filmmusiken till Batman Returns filmen, eller skrev en låt i alla fall till den.
Okay.
Men det här var precis efter Sex Pistols och liksom hela punkvågen i...
Det här är bra.
I London, ja, i England.
Mm.
Det är alltså ett brittiskt band som, jag tror de släppte sin första platta 78 eller något sånt där. Och så var de en del av det här postpunk som sen blev lite New Romantic och liksom... Det
för du var New Romantic när du var
precis.
I London.
Ja, jag hade ju mitt band då 81, 82, 83, 84, de åren. Och då, och var i London mycket då, och då var det... mera New Romantic. Men Susie and the Banshees var en del av det också, för det där flöt ihop.
Mm. Har du något... För att,
ja.
Du var ju då i London mycket också för att din pappa bodde där. Men ja. Du var ju i sena tonåren när du hängde där mycket.
Mm.
Minns du någonting om klimatet i London på den tiden? För att detta måste vara mitten under Thatcher-eran. Hon måste varit premiärminister då.
Ja, det var hon väl rimligen.
Mm.
Alltså du vet, jag var helt omedveten om sånt. Jag hade ingen koll på det. Så att jag har inga minnen av det faktiskt.
Okay.
Men det har du rätt i. Det måste hon ju ha varit rimligen.
Om det är tidigt 80-tal så måste det varit så. Absolut. Och jag menar, det finns något år i Englands historia som inte jag minns vilket det är nu. Men det är något år på 70-talet då allt går åt helvete.
Mm.
De förlorar i VM-finalen. Den valutan bara störtdyker av helt andra anledningar.
Mm.
Alltså allting blir, allt som kan gå fel det här året. Mm. Så det är som landet, England blir landet som Gud glömde ungefär.
Mm.
Men oljekrisen var ju där i slutet på 70-talet och det slog ju väldigt hårt mot den engelska ekonomin, vet jag också.
Mm.
Ja.
Ja, alltså det är möjligt att hela den där liksom dekadenta nattlivskulturen var liksom en reaktion på att det var hårt ekonomiskt, men jag hade ingen, jag fattade inte sånt då alltså.
Nej,
det var faktiskt inte. Jag var liksom helt uppe i club life. Men jag var det.
Ja.
Det var jag hängde på Camden Palace och Heaven och de här numera legendariska nattklubbarna och så lite svartklubbar och så här.
Mm. Hur var det på svartklubbarna? Vad gjorde man där liksom? Olagligheter såklart.
Ja,
men...
det kan man inte tala om i en offentlig podd här. Men...
Var det bra musik då?
Ja, det var det ju.
På svartklubbarna?
Ja, det tror jag det var.
Gud vad kul.
Så, alltså jag minns ju inte, men Camden Palace var väl kanske det hetaste stället. Och Heaven i och för sig. Heaven kan jag ha för mig låg.
Det är så kul, tack i att det heter Heaven.
Ja, jag vet. Och det var så roligt, för det här var ju... Jag vet att åtminstone Heaven var ju liksom... mycket gay folk, men också deras, du vet, hangaround-brudar som fanns.
Mm.
Så att även för en straight som jag så var det liksom mycket coola brudar på gayklubbarna.
Ja, ja. Men jag kan nog också tänka mig att du kände dig lite hemma bland the gays eftersom de delade erfarenhet med dig av att vara jävligt konstig och utanför liksom.
Ja.
Jo, så jag tror att det är någonting med dem som gör att du på något vis känner igen dig också. Mm.
Nej, men visst.
Konstigt på ett bra sätt, obs. Såklart.
Nej, men jag läste ju Jonas Gardells bok, vilken av dem nu heter, om pojken som växer upp i en småstad och kände sig annorlunda. I hans fall är det ju för att han är gay.
Mm.
Men jag var ju också jätteannorlunda, växte upp i Mariefred.
Mm.
även om jag då alltid har varit straight, så kände jag ändå ett utanförskap.
Mm.
Som gjorde att när jag kom till Stockholm sen och började hänga med udda själar i Stockholm, varav en del utan tvekan var gay, inte alla men en del, så kände jag en tillhörighet i det.
Mm.
För att man fick vara annorlunda. Jag var ju liksom annorlunda på andra sätt än det då, men du vet, andra intressen och liksom, ja, du vet ju allt.
Ja, jag vet. Eller jag förstår snarare. Mm. Men jag delade ju också den erfarenheten,
också,
för att jag var ju också jättekonstig. Mm. Och liksom förstod aldrig någonsin vad det var som var roligt.
Nej.
När andra tyckte att någonting var roligt.
Nej.
Då behövde jag stå och låtsas och se ut som att jag hade roligt.
Mm.
Jag har liksom låtsats hela mitt liv fram tills jag blev vuxen. Men jag kände ju i tidiga tonåren också igen mig jättemycket. Bland homosexuella.
Gjorde du det?
Ja, verkligen. Men det var ju för att jag hade då någon schablonbild av hur andra de var och att vi hade samma intressen och sådär.
Ja.
Och att de också var outsiders och så. Men till skillnad från dig då, så ville ju The Gays ville ju aldrig ha mig sen.
Nej,
när jag flyttade upp till Stockholm. Det har ju aldrig klickat mellan mig och homosexuella. Alltså, det vill säga, jag har alltid känt, eller många gånger känt, gud vad vi borde umgås eller prata så där, men de har aldrig velat göra det med mig.
Nej.
Varför är det så?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
För jag tycker ändå att, och det här är ju också, jag verkligen blottar alla mina stereotypa föreställningar här nu, men du vet, jag är ju väldigt pojkig också.
Ja, men du har ju en del, vad man skulle säga, pojkiga intressen.
Och pojkig energi.
Mm.
Och kan se ganska androgyn ut.
Mm. Om du vill kan du det.
Är det det de inte gillar då? Vill de bara ha tjejer då som är så här jättetjejiga? Är det det som är felet? Alltså
jag vet inte. Det är en jättebra fråga.
Kan någon som är gay höra av sig och berätta för mig vad det är som gör att det inte klickar?
Ja, men det är verkligen en intressant fråga. Det är ju liksom, borde man göra en antropologisk studie av egentligen hur den där kulturen ser ut och hur, vad...
Ja, jag tror du menar med just mig, varför inte bögar gilla mig?
Nej, utan jag menar liksom gaykulturen, liksom, vad, om man då får generalisera, men det måste man ju kunna göra på gruppnivå i alla fall, vilka kulturella attribut som liksom står högt i kurs och vilka som står lågt i kurs.
Ja, det kan man ju, jag menar, herregud, du som älskar Barbara Streisand,
ja, visst.
Vet ju om.
Fast jag hade ju det omvända problemet, därför att jag var ju, alltså mitt band och sådär, vi var ju New Romantic och sminkade och sådär, och jag var ju liksom så här. De tyckte ju jag var lite söt pojke liksom. Så där var det ju tvärtom. De ville ju verkligen ha mig. Men jag var inte intresserad. För jag har aldrig varit intresserad ens av att experimentera med det. När jag var tonåring. Jag var väldigt liksom, trygg i att jag var straight. Men så där var det ju tvärtom.
Ja, men, nej, men det är väl klart att de vill ha dig. Du är ju kille. De vill ju inte ligga med mig för jag är tjej.
Nej, jag vet. Men jag menar, de... Ja, just det. Men de ville gärna att jag... De hade nog önskat att jag var åtminstone bi.
Ja.
Men det var ju liksom inte, alltså det gick ju inte. Och, men vi hade väldigt roligt på nattklubbarna i London.
Jag dör, jag orkar inte.
Nej, men det är faktiskt kul. Ah, ja.
Men du och jag dras ju också till det androgyna, vi gillar ju det. Eller är det fel att säga så? Jag gillar det väldigt mycket. Är det androgyna, graviterar du mot det?
Jag vet inte. Inte som jag nog kan sätta, inget som jag kan sätta fingret på. Jag vet ju att många har ju, eftersom min musikaliska husgud är David Bowie, och väldigt många brukar säga om Bowie så här att ja, men han var ju androgyn och det attraherade personer som hade, ja, som han visade att man kunde ha en sexualitet som inte måste vara exakt definierad, och det var liksom attraktivt för många som kände så. Så var det ju aldrig för mig. Bowie, alltså hans eventuella bisexualitet, jag vet inte om han var det eller inte, strunt samma, men det var ju liksom inte det intressanta för mig. För mig var det intressanta med Bowie att han var en sån, att han spelade roller, alltså att han liksom, hela, liksom hans teatraliska sätt att skapa musik och hans scenpersona och karisma, och faktiskt, det låter högtramande, men hans intellektualitet faktiskt. De grejerna var för mig väldigt lockade mig ända sedan jag var tonåring. Men liksom huruvida han var bi eller straight eller gay, det var helt ointressant för mig.
Och det sexuella är ju bara en liten knopp såklart på, eller en konsekvens utav det uttrycket som det här spelet som han gjorde med färg och form och smink och sådär.
Men det har ju blivit en sån grej som man liksom säger om Bowie, så att han visade att man kunde vara liksom Man behöver inte vara som andra när det gäller det. Jag vet inte, det finns liksom en sån myt.
De flesta är ju som alla andra när det kommer till det där. Ja, det är ju faktiskt så.
Jo.
Alltså det är inte klokt vad de flesta är lika med när det kommer till sexualitet.
Nej. Det är väl 5% eller någonting som inte är straighta. 5-10% tror jag, enligt någon undersökning. Alltså.
Ja.
Det har jag berättat om
ytterst när jag... två hör man ju dubbelspelar på båda könen under helt ett liv.
Ja, visst.
I den mån kan man verkligen frågasätta den eventuella bisexualiteten. Om den då kanske bara slår till en stund när man är jättesugen på allt en viss kort tid i livet. Och sen så kanske den går ner under livets gång också.
Ja.
Kinsey gjorde ju den här skalan som är ganska användbar fortfarande, kan jag tänka mig. Han mätte ju inte det i 3 kategorier. Kinsey som också var, alltså var forskade på sexuella läggningar på 50-talet i USA. Han sa ju att det är inte så att man antingen är hetero, bi eller gay, utan det är snarare så att han gjorde en skala 0-5.
Mm.
Och om du var på nollan, då är du... Du har aldrig ens fantiserat om att vara homosexuell. Mm. Inte ens i din ensamhet. Och sen 1 på skalan var jag kanske har tänkt på det ibland.
Mm.
2 var jag har tänkt på det. Och när någon har uppsökt mig med förfrågningar om det, då har jag varit lite öppen för att testa det, men inte hela vägen. 3 var jag har själv sökt upp.
Ja, just det. Okay.
Så att den är ju okej, hela vägen upp till 5 då, där 25. Jag 100% tänker bara på homosexualitet och är den som söker upp.
Ja, intressant.
Det är en bra skala faktiskt.
Ja, det är en bra skala. Och jag förstår att det är en skala som man kan vara på många ställen på den skalan.
Mm.
Jag har alltid varit 0 då, enligt den skalan. Och det är faktiskt så. Och jag tänker så här, jag skulle inte ha några problem att säga om det var på ett annat sätt. Liksom.
Jag vet det. Men det är det som är så kul med dig.
Fact.
Att du är den...
Även när jag var ung alltså.
Mest heterosexuella personer jag träffat.
Ja.
Men samtidigt då så älskar du Barbara Streisand och Bowie och allt det andra. Det är det som är så roligt med dig. Det är så kul.
Har jag berättat för dig i podden i alla fall, kanske inte i podden, när jag debatterade det här med pastor Åke Gren.
Berätta.
Den här pingstpastorn som ju faktiskt blev stämd men sen friad, för han hade ju kallat homosexualitet för en cancersvulst på samhällskroppen i en predikan som han hade hållit, tror jag, i någon kyrka på Öland.
Mm.
Han blev friad till slut av märkliga skäl. Men det är en annan historia. Men jag debatterade med honom en gång på Kulturhuset. Och han sa ju då upprört att men det är onormalt att vara homosexuell. Och det är ganska intressant, för att normal och onormalt är ju ett statistiskt begrepp egentligen. Så allting under 50% eller så är ju så att det är onormalt om man är strikt använder ordet i statistiska sammanhang.
Mm.
Och då sa han till mig upprört att men det är onormalt att vara homosexuell. Och då sa jag till honom så här, pastor Gren, ni har såklart helt rätt i att det är onormalt att vara homosexuell. Det är ju bara 5-10% av alla människor som är det. Men det är ju väldigt mycket mer onormalt att vara pastor i pingstkyrkan. För det är väl inte ens en promille som är det. Och då blev han jättesur.
Så bra.
Ja, det var ändå rätt kul. Publiken skrattade. Ibland är det, alltså... kan det vara poängen också med ett inlägg.
En sån känner man ju bara för att waterboarda istället. Egentligen. Det är slutsnackat för dig nu, Åke. Nu ska du bli waterboardad istället.
Nej, vad helst, får man inte säga.
Får man inte det? Är det inte kul att Sacha Baron Cohen lyckades ändå liksom nå hela vägen fram till Dick Cheney? Och att, han lyckades få honom att skriva sin autograf på ett waterboarding kit?
Nej. Alltså, gjorde han det verkligen?
Ja.
Jag kan inte ha fattat vad han gjorde.
Verkligen inte. De var ju jätteprofessionella, de som låtsades att de ringde åt att en journalist skulle få komma och hylla honom för det arbetet han hade gjort med Guantanamo och sådär.
Herregud.
Och sen så du vet, det är det som är så himla farligt också, för man blir ju alltså slö i huvudet av att få beröm. Det är inte bra.
Nej.
Att bara bli så här superplussad och beundrad. Man blir så trött i huvudet av det, så att man till och med är beredd att skriva på ett waterboarding-kit med sitt namn.
Alltså jag har ju svårt för Sacha Baron Cohen, men humorn alltså, det är inte min sorts humor.
Jag vet.
Sorry, det är för mycket vulgär humor för min smak.
Ja, alltså jag älskar ju Borat 1. Det är den bästa filmen som har gjort. Vet du att...
Vad var det du tvingade mig att se någon film som du och Leo ville se på som var så fruktansvärt dålig?
Den, jag menar alltså allvar att den borde ha blivit nominerad för bästa original screenplay, och det är ju Step Brothers.
Alltså,
med Will
Ferrell
och vad heter han, den andra
kultotten. Jag har någonsin sett i hela mitt liv.
Take your liver-spotted hands off my mom. Är inte det bara en suverän replik? Ta dina leverfläck, jag händer bort från min mamma.
Okej, vi får ha en, vi får, våra lyssnare får mejla oss och säga om det är en bra eller dålig film. Så har vi en liten gallup här.
Snälla, kan vi, okej, bra. Skriv ett DM på Insta där, de bara, där ni bara gör tummen upp eller tummen ner för Step Brothers.
Mm. Ja, det ska bli intressant ja, att verkligen. Se. Jag tror att de flesta är på min sida. Vi får se.
Tillbaka bara kort till Dick Cheney. Vet du att han har på sitt avgasrör kan man ha en sån skyddshylsa på? Mm. Vet du att han har Darth Vader på sin
video
som han kör runt med?
Ja, men det var ju för sig lite fyndigt.
Han sågs ju på som den mörka kraften i det här politiska universat. Så han bara embraceade det och bara, sure. Hans dotter Liz har ju nu verkligen tagit sin hand off från Trump. Hans dotter är ju alltså... Är hon, sitter hon i senaten? Är hon kongresslady?
Kongressledamot tror jag.
Okej.
Jag är osäker just nu. Men
ja, i senaten eller kongressen sitter hon i alla fall. Mm. Och de är ju bara några få som verkligen har varit outspoken med att de inte backar Trump. Ja. Hon är en sån.
Är det hon som också är lesbisk?
Nej.
Eller blandar ihop det med någon?
Han har ju två döttrar. En av dem är lesbisk, men jag minns inte vilken av dem. Ja, okay. Men vad som är väldigt fint, det är ju att när republikanska partiet var fortfarande en sorts parodi på sig själv under Bush-tiden. Då var ju Dick Cheney den enda som stod upp för homosexuellas rättigheter.
Ja, men just det. Det är det jag mindes nämligen. Och det gjorde han ju för att han hade en dotter. Alltså han hade liksom en erfarenhet av frågan på riktigt.
Nej, vet du vad? Det är den dottern som inte är inom politiken. Mm. Därför att när sen då Liz, som är inom politiken, fick frågor om detta, när hon fortfarande var en klättrare i karriären, då så backade inte hon homosexuellas rättigheter som hon hade kunnat göra. Och där uppstod en schism mellan döttrarna. Och man ska också säga helt ärligt, det är en sak att vara väldigt modig och säga jag backar homosexuella i ett parti som Republikanerna när du redan är vicepresident.
Ja.
Frågan är om han hade gjort det när han fortfarande var en climber.
Visst. Eller så är det ju opportunism och medlöperi för att gynna sin egen karriär.
Ja, precis. Det är därför som man också tycker jag ska vara väldigt vaksam på när offentliga personer, när de sticker ut hakan och är inom citationstecken modiga. Därför att det, oftast är de ju bara det när de inte har något att förlora.
Man ska
ju verkligen hylla de personerna som har någonting att förlora.
Det kräver ju inget mod att göra det om man inte har något att förlora.
Nej, 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 visst, precis.
Du, apropå det så måste vi bara tipsa, kanske vi har gjort redan, men vi måste ändå tipsa om den här tv-serien The New Look, som vi såg ett avsnitt tidigare idag. Alltså om Dior och Chanel under andra världskriget och efter andra världskriget, de två modehusen, hur de formas och påverkas av kriget. Alltså den är otroligt fin och berörande tycker jag.
Jag har inte tråkigt en sekund.
Och så snyggt gjord och så. Mm. Allting är verkligen oerhört elegant. Och
tajt nu... på kvalitet i varje scen. Mm. På alla sätt.
Och det... Christian Diors lilla syster som alltså är aktiv i motståndsrörelsen under kriget. Hon hamnar alltså i koncentrationsläger. Och
han bara säger hela tiden om och om igen. När hon har skickats iväg. Nej, men jag vet inte om jag kan göra det här för att när hon kommer tillbaka så måste jag ta hand om henne. Och alla omkring honom bara, förstår du inte att hon kommer ju inte komma tillbaka. Och han bara fortsätter säga, när Catherine kommer tillbaka.
Ja, det är otroligt starkt faktiskt.
Den här scenen, måste bara säga det, när man skriver som jag gör, då letar man ju hela tiden efter scener som är så pass täta som bara möjligt, på så mycket som möjligt, utan att det samtidigt är svårt för tittaren eller läsaren att sortera vad som händer. Så hög täthet och ändå en självklarhet i vad som händer. Mm. Och det är ju en sån otrolig scen när man får se hur han då tror att hon ska komma tillbaka och alla i Frankrike, i Paris, får veta att de ska gå till det här rummet på den här adressen. Och alla har med sig vita syrener.
Ja,
för de har fått veta att nu ska alla de som har överlevt koncentrationslägerna komma tillbaka.
Mm.
Och hur de står i den här stora aulan. Och alla har ju, det är ju deras barn och deras föräldrar som har försvunnit. Och sen så står de där och så börjar de sjunga franska nationalsången.
Mm.
Tills att de då första stapplar in. Och då bara blir det helt tyst.
Mm. För de är ju så utmärglade och kommer i stort sett direkt från koncentrationslägren och har skeppats tillbaka till Frankrike.
Men även vår nära vän Elisabeth som ju var i Auschwitz, apropå att du frågade mig, men varför flyttade de fångarna ifall
direkt,
de var så sköra?
Ja.
Men jag vet att Elisabeth berättade för mig en gång att när hon åkte tåg från Polen till Köpenhamn. Mm. De kom dit först. Då var det också flera som dog ombord på tåget.
Ja, men vänta. De inte klarade sig. Ja, men då var de inte fria ännu, utan det var nazisternas tåg som de körde runt med precis i slutändan av kriget. De körde i flera dagar och visste inte var de skulle åka. Det här har hon berättat för mig. Mm. Och sen körde de till Danmark, som ju var ockuperat fortfarande då. Och sen öppnade de dörrarna för att nazisterna trodde att om de gav upp där så skulle de bli bättre behandlade än om de så att säga togs av de allierade, typ. Mm. De trodde, enligt Elisabeth så trodde de liksom att de hade bättre chanser i alla fall. Så de körde tåget till Köpenhamn och där släpptes de ut. Och på den tågresan dog många, men då fick de varken matten eller mat. Men sen togs de från Köpenhamn till Sverige, i Elisabeths fall till Växjö.
Ja.
Och där hon lades in på ett sjukhem kan man säga. Och fick ju flera veckor så att säga ja, mat och vad heter det, antibiotika eller vad man nu fick mot infektioner och sådär.
Mm.
Så att hon kunde bli lite stark innan hon liksom skulle slussas ut i samhället.
Många av dem som var med från Köpenhamn till Växjö stannade i Växjö sen.
Mm.
Men Elisabeth tillsammans med Heidi Frey, eller säger man Fri?
Heidi Frid.
Heidi Frid.
Tror jag. Mm.
Och så var det en tredje av dem också. Jag minns inte. Hon heter, men hon gick bort, typ Livia Fränkel. Fränkel.
Mm, mm. Det var det nog.
Hon kanske lever fortfarande. Jag vet inte. De var i alla fall tre som kom till Stockholm. Mm. Och hon har ju berättat, Elisabeth, att det var ju helt omöjligt att kunna på något vis inleda vänskapsrelationer även med andra människor runt omkring sig, för att hur skulle de någonsin kunna förstå vad man varit med om? Det gick inte att sätta ord på det. Men de här tre har ju hållit ihop hela livet, så att de kunde processa och prata med varandra om koncentrationslägren. Och nu är det ju, Livia lever fortfarande, nu är det bara Heidi som är borta. Och Elisabeth lever ju fortfarande. Men de har alltså känt varandra hela livet sedan dess att de kom med tåget.
Ja, det är otroligt, faktiskt. Det är otroligt. Elisabeth bodde ju länge på Lidingö, nu bor hon på Gärdet. Men hon är 95 år nu, tror jag. Och är ju fortfarande med oss. Hon har ju berättat för mig när hon var på det här sjukhemmet första veckorna då, att hon inte vågade gå ut för att hon såg genom fönstret att det var skyltar på gräsmattorna som det stod förbjudet att beträda, vilket hon inte förstod för hon talade ju ingen svenska. Hon såg bara att det stod jude i det här ordet
förbjudet.
Så hon trodde automatiskt att det står att judar får inte vara här.
Nej.
Så att hon tolkade den skylten. Så det måste handla om det, så hon vågade inte gå ut. Liksom. Det är bara en sån sak innan hon kan ett ord svenska. Det är så rörande på något sätt. Men då var hon ju i alla fall räddad, så att säga. Så att, hon har haft ett långt gott liv sedan dess.
Ja, och fått så fina barn och så.
Ja.
Men vad heter det? Apropå att vi sa till varandra när vi såg The New Look nu där uppe. Att man återigen blir så chockad av hur det var möjligt. Och att någon ondska kunde vara så.
Total, ja.
Men, som en schablonbild på ondska. Ja. De flesta andra fall i livet så är det inte så svart och vitt. Ja. Som jag alltid brukar säga. Men att så pass många tyskar enhälligt kunde göra de mest fruktansvärda saker som kanske någonsin har gjorts. Det är, och jag är lite glad också för att jag inte är så platt så att jag tror att jag kan förstå det här. Det är så bra att man fortsätter bara bli omtumlad över. Det går inte att ta in.
Nej, det är ju faktiskt helt obegripligt. Men du,
jag ska bara säga en sak till. Alice Teodorescu berättade ju för oss om The Zone of Interest.
Ja, just det. Ja, jag vill inte se den. Den är för läskig för mig. Eller jag tycker det är för tungt.
Jag kommer inte orka det, eller klara det heller. Nej. Men jag visste inte det här geniala, för jag har inte läst om det i några recensioner. Att när då, för den handlar ju om han som var chef för Auschwitz och hur han flyttade in i den här otroliga villan som ligger vägg i vägg med koncentrationsläget. Ja, och perspektivet som man har i filmen, det är alltså lägerchefens fru, hur hon kommer dit, de har ett nyfött barn. Och i början på filmen, då är det alltså då är den ljudmixad på ett sånt sätt så att man hör väldigt högt i biosalongen och även såklart sen när man kör streaming, då hör man väldigt högt hur tågen rullar in.
Mm.
Och man hör skottsalvor på andra sidan och man hör barn som skriker. Mm. Och sen så hör man liksom hur ugnarna sätts igång och sånt. Mm. Och det är på så hög volym. Men sen under filmens gång och i samband med att då den här lägerchefens fru börjar landa på den här platsen, då minskar, har man ljudmixat så att ljudet från andra sidan minskar.
Hon trubbas av.
Och det gör vi också då.
Mm.
Så att till slut så är det som att vi bara är som hon som går runt i den här trädgården och hör ingenting från andra sidan. Då är det så svagt ljud när tågen rullar in.
Herregud.
Det är det mest geniala berättargrepp jag har hört.
Ja, det är jättesmart. Det är jättesmart.
Oh my god.
Fick den en Oscar?
Ja, den vann för bästa utländska film.
Just det.
Det är jävla konstigt. Jag fattar inte hur de delar upp det där, för att den hade ju rent principiellt kunnat vinna också årets bästa film.
Ja.
Jag menar... om inte jag minns fel så fann Alexander. Eller?
Nej, det blev bästa utländska, tror jag.
Ja, nu när du säger det. Precis. Nej, skitsamma.
Ja, jag är inte säker på det där heller. Men du, välkommen hem från Växjö.
Tack, älskling.
Du kom ju hem igår.
Ja.
Till vårt hem här. Du har varit där några dagar och som vanligt skrivit och tänkt på nästa bok.
Tänk på dig. Bara gått runt och ner och gråtit och tänkt på dig.
Nu får du skärpa till det.
Alltså gråtit för att jag har saknat dig, menar jag. Det här spelet som vi alltid gör, att jag är extremt melodramatisk.
Det kan man säga, utan att ljuga.
Glad påsk, hur har du själv haft det?
Ja, men bra. Jag har haft lite så här grabbvecka med min grabb, med Leo. Det har också sin charm, liksom, att vi gör saker. Vi hade... våra goda vänner Anders Widmark med familj, hustru och barn var här i fredags. Det var väldigt mysigt faktiskt.
I en podd nära er snart. Som
precis, Anders gästar med Fritankepodden och pratar om sitt musikaliska liv. Han är ju en otroligt begåvad jazzpianist och jazzmusiker. Han sa för övrigt, vilket jag verkligen inte, trots att jag känt Anders i 20 år, hade jag inte gissat när jag frågade efter hans musikaliska förebilder.
Mm.
Kan du gissa vad han sa? Eller en av de främsta musikaliska inspiratörerna?
Thorleifs.
Nej, inte Thorleifs. Men Jimi Hendrix faktiskt.
Mm. Men det är ju asbra.
För att han experimenterade så mycket utanför konventionerna, musikaliskt alltså. Säger Anders, jag vet inte, jag kan inte.
The Watchtower är ju typ bland de topp 10 bästa låtarna. Okay. Bob Dylan skrev ju texten till den.
Jaha, alltså jag kan ingenting om Hendrix, måste jag känna. Men det var ändå
kommer
lite
en biopic om honom snart.
Jaha.
Mm-hmm.
Nej, men så det är gjort. Men du lovade att berätta om någonting som jag nu har glömt vad det var. Men du skulle berätta om någonting i podden. Vad var det?
Jag mår ju som bäst i podden när vi ett tramsar. Att vi håller på som vi pratar runt som vi gjorde nyss. Mm. Då tycker jag det är kul. Men... jag älskar ju också när jag dockar in i någonting historiskt och att jag får bli den här farbron runt lägerelden som säger, nu ska ni få höra.
Mm.
Det gillar jag. Mm. Och jag har typ hittat en sån sak som är värt att säga, nu ska ni få höra om.
Jag vill höra.
Ja, vad gullig du att du vill höra.
Skeppet?
Det är skeppet.
Ja, men okej, för du har ju hintat att det var något skepp.
Precis, jag har köpt en bok som heter The Wagger.
Mm.
Och den är skriven av David Grann. Grann med två N. Och han är alltså en fackboksförfattare som också har skrivit Killers of the Flower Moon, den här stackars filmen som jag har pratat ner om igen i podden. Men man ska ju inte anklaga författaren bakom boken till den dåliga filmen.
Nej.
Så att The Wagger är alltså en fackbok som handlar om ett skepp som avgick från England 1740. Och jag ska berätta varför det här skeppet avgick först och främst innan jag berättar om hur det gick för det här skeppet.
Mm.
Och då var det nämligen så att 1738 så befann sig engelsmännen som vanligt i superkonflikt med spanjorerna. Och det är kul för att man tänker ju alltid att engelsmän och fransmän har alltid hatat varandra. Det är ju som en gammal saga som alltid återberättas i alla århundraden, att de spottar på varandra och sådär. Men jag förstår inte varför det har blivit så signifikativt att just säga att fransmännen och engelsmännen avskydde varandra. För att faktum var ju faktiskt att engelsmännen hatade ju spanjorerna lika mycket.
Mm.
Det är väl bara det att spanjorerna som imperie och supermakt danade långt innan engelsmännen danade. Och att på något vis gjorde de sig själva inaktuella. Så att de hade inte så mycket ja, de behövde inte hata dem så mycket kanske, eventuellt i modern tid, engelsmännen alltså.
Mm, mm.
För faktum var det att när då alltså spanjorerna har börjat utvinna så enormt mycket ekonomiska resurser från Sydamerika. Ni vet ju att Columbus åkte iväg 1492 och man började då från Portugal och Spaniens sida att exploatera helt enkelt Sydamerika under 1500-talet och 1600-talet. Så att när 1700-talet kommer in, då har man ett väl utvecklat, en utvecklad infrastruktur för hur de bara tömmer de här länderna på ädelmetaller, på tyger, alltså allting, kryddor, allting som är av värde. Och som de också kan sen sälja vidare till Kina, det är det som är intressant.
Mm.
Så att den här globala handeln, de huvudaktörerna som finns under 1700-talet är ju såklart då England, det är Frankrike, det är Spanien, det är holländarna. Och de är ju de som har kolonierna. Och alla de här länderna har sina system för att frakta de här dyrgriperna från plats A till plats B.
Mm.
Och vad som är spännande då, det är att två gånger i halvåret så är det så att spanjorerna tar silver från Sydamerika, mellanlandar dem i Spanien, skeppar dem vidare till Asien för att handla nya saker som de sen tar tillbaka till Europa och säljer för kanske 10 gånger pengarna. Så att den globala ekonomin är ju verkligen igång ordentligt. Och då är det så riskabelt att förstå att ifall det är så att ett sånt här skepp, spanskt skepp med silvermynt kapas eller tas, då är det ju så att hela spanska ekonomin liksom vinglar till i ett halvår. För att så mycket av spanska ekonomin vilar också på att kunna då köpa asiatiska varor utav dem och sälja igen i Europa. Och vad engelsmännen inte har, det är ju sådana här silverskepp som går då från Sydamerika.
Vad är silverskepp för
någonting? Ja, det är de här skeppen som fraktar silvret.
Ja, okay.
Alltså verkligen reella mynt. Och så att engelsmännen är ju sura på då att spanjorerna har det här igång så välutvecklat. Silver från Spanien till Asien, varor man säljer i Europa. Så att när då de får höra engelsmännen att det finns en kapten som heter Jenkin som påstår, och det här stämmer säkert också, varför skulle han ljuga om det här, inte vet jag. Han kanske var sinnessjuk, men jag tror inte det. När en kapten som heter Jenkin som varit ute och åkt då på haven, när han då har mött ett spanskt fartyg och blivit jävligt illa behandlad av det här spanska fartyget. Det var tydligen så att det var någon bordstigning, man pratade med varandra och tydligen var det så att någon av de här spanjorerna försökte få den här engelska kaptenen att utföra någon sorts syssla åt spanjorerna som han inte ville. Som motaktion då så högg spanjorerna av den här kaptenen hans öra.
Ja, men gud, ja. Och det, som de gjorde i Ryssland nu med en av terroristerna i terrorattacken i Moskva häromdagen. Alltså de ryska poliser som grep dem, han skar av hans öra.
Jävlar vad sjukt.
Okej, det var bara en association.
Men... kul. I alla fall då, när den här kaptenen Jenkin då kommer tillbaka till engelsk mark, då är han ju så jävla kränkt av det som hände, som spanjorerna utsatte honom för. Och det absurda är också att han har med sig örat i en glasburk. Och man har ju bara väntat i England på att egentligen få en form av klartecken på att nu måste vi slå tillbaka mot spanjorerna. Så man använder alltså den här kaptenen som att nu får han komma och tala i parlamentet, berätta ordentligt vad som hände, vilket överträde och vilken olaglighet det också var att hugga av honom örat. Och han står alltså i engelska parlamentet med sitt öra i en glasburk. Och alla bara hetsar upp sig. Alltså ingen bryr sig om honom egentligen. Nej. Det är bara att de får nu en anledning att ge sig efter spanjorernas silver.
Okej, jag fattar.
Och det här kallas till och med i The War of Jenkins Ear kallas det här för.
Ja, men gud, alltså,
så det här räcker som the spark som tände så småningom då. Ja, den större konflikten.
Otroligt. Ja. Vilken historisk händelse.
Men nu kommer historien.
Ja, okej.
Därför att vad man då gör, det är att man tänker jävla spanjorjävlar, nu ska vi ta ett silver tillbaka.
Mm.
Och vi ska först så säger man att man ska ta det för att man ska ta det som, vad heter det, att man ska tvinga dem att be om ursäkt. Och då säger man att ni kommer få silver tillbaka. Det är klart att de inte får silver tillbaka. Nej. Någonsin. I alla fall då. Från England så utgår då ett skepp som heter The Wagger. Som ska jaga kapp det här silverskeppet från Spanien. Det är spännande.
Ja, ja.
Det här är ju bästa filmen.
Det här är ju en film verkligen.
Jag vet, jag vet. Och ombord på det här skeppet då så finns det ungefär 300 män. Jag kommer nu berätta delvis hur det gick för det här skeppet. Mm. För det här är...
Spoiler
för det,
alert.
För det här är... Ja, det här är historien. Det här är boken. Och det är nämligen som så att man... Så fort man kliver i land i en hamn så skickar man ett brev. För även ifall det tog lång tid så var det ju fortfarande så att postgången ändå fungerade något så när. Det har ju funkat sedan romarriket liksom. Mm. Men vid en tidpunkt så är det så att parlamentet i England slutar ta emot brev från The Wagger. Mm. Det är inte ett ljud från The Wagger. The Wagger är borta. De skulle hitta silvret. Ett halvår senare så är det så att ett märkligt, litet, ihopsnickrat skepp blåser i land på östsidan utav Sydamerika, på kusten där. Och där i ligger ungefär 50 män, varav bara några få lever. Jag tror det är runt mellan 15 och 20 lever fortfarande. Mm. Och de berättar att de kommer från The Wagger.
Okay.
Och de har alltså lyckats överleva så pass många månader, Gud vet hur, från det att deras skepp förliste. Och bara när man lyfter upp, någon levde, de lyfte upp den och sen så dog den, liksom när man försökte släppa den i land. Mm. Men tillräckligt många överlever i alla fall för att de ska skickas hem till England och bli då nationalhjältar. Man är fortfarande såklart jättebesviken över att de inte hade med sig silvret och att hela projektet gick åt helvete. Mm. Men de tas ju emot som verkligen hjältar. Och de berättar ju om det här myteriet som hände på The Wagger. Mm-hmm. Och man börjar ta deras vittnesmål. Och det publiceras i alla tidningar. De pratar i parlamentet. Fram tills att ytterligare ett skepp förliser i land på kusten i Sydamerika.
Oh, herregud.
Ah. Och helt som ett mirakel. Och det här 3 månader efter att det här förra skeppet, båten, kom. Där är 3 män som har överlevt mot, alltså ännu mer mot alla odds. Och de tas i land.
Och de har en helt annan historia.
Totalt.
Kan jag tänka mig, anade det.
Totalt annan historia.
Jag anade det.
Så att när de gamla hjältarna då, som var helt självklara idoler, då säger de här 3 som flöt i land, det var de som utförde myteriet.
Ja, just det.
Och där blir det då en sån twist. Så att
har de gömt silvret då någonstans?
Säger inte. Men den här boken alltså, den handlar om vittnesmålen för att de är så väl dokumenterade. Och det är väldigt fint i början hur författaren skriver då att jag kan inte berätta vad som hände, jag kan bara berätta alla omständigheter och alla vittnesmål kan jag redogöra för. Men ifall man läser alla de här, då är det ganska såklart vad det var som egentligen hände.
Man kan, och vad var det då?
Men det säger jag inte för att det är spoiler alert, men ni får läsa The Wagger.
Okej, okay. Men den, får jag se på boken, den finns inte på svenska?
Nej.
Nej, precis. Okej, okay, The Wagger, David Gran, ja just det.
The Spectator skriver The Greatest Story Ever Told och sånt.
Ja, ah, just det, fantastiskt. A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder.
Mm.
Ah, det låter, det borde bli film.
Ja.
Jaha, ja, det var veckans boktips det. Ja, men det var väl jättebra. Vi tipsar om böcker. Jag kan tipsa om en bok som inte alls är lika spännande och dramatisk, men som jag ändå vill tipsa om, för att det är en av de bästa böckerna jag har läst om fysik. Jag är ju lite nörd på fysik. Det kan inte undgått någon som har följt vår podd ett tag. Den här heter Waves in an Impossible Sea.
Bra titel.
Ja, faktiskt. Matt Stressler, fysiker då, under titeln How Everyday Life Emerges from the Cosmic Ocean. Men vad som är så kul med den här och skiljer den från så många andra fysikböcker är att han är väldigt språkintresserad. Och han säger att alltid när man har försökt förklara avancerad fysik och matematik för lekpersoner som inte är fysiker eller matematiskt kunniga, då måste man ju använda metaforer och liknelser och så vidare. Och han säger att tyvärr är väldigt många av de metaforer och liknelser som vi använder är vilseledande. Därför att de förenklar på ett sätt så att det inte riktigt längre berättar hur det faktiskt är.
Mm.
Och så går han igenom de absolut mest grundläggande fysikbegreppen som massa till exempel, eller atomen, eller vågor för övrigt, och, eller fält, fields, Higgs-fältet som är Nobelpris Higgs-partikeln och så vidare. Han går igenom de här begreppen och förklarar vad de egentligen är, och det är fortfarande skrivet helt för en lekperson, inga matematiska
lekman ekvator. Kanske man kan säga, om det inte är så att du vill göra ett feministiskt ställningstagande lekman, och göra det könsneutralt.
Ja, det var det jag tänkte, men man kanske säger lekman, ja, det är möjligt.
Det låter konstigt annars.
Gör det? Ja, lekman då, säger vi. Men han gör det och hanterar språket, och han gör ju själv liknelser, men han menar då att han gör liknelser som så att säga är mycket mer korrekt, som fungerar, som stämmer mycket bättre med hur det faktiskt är än vad många av dem som...
Där språket korrelerar med verkligheten.
Ja, precis. Så det är så kul att läsa liksom någon som verkligen har en känsla för språket. Han skriver väldigt väl. Bara en superbanal sak som... jag har pluggat fysik med min son nu som går i åttan inför ett prov som han ska ha nästa vecka. Och en atom avbildas ju som en atomkärna och så elektroner som cirklar runt den. Det är ju den bild alla har av elektroner, men skalförhållandet är helt fucked up. Därför att om man förstorar upp en atom så att den är stor som en gymnastikhall, det vill säga elektronerna snurrar runt väggarna i gymnastikhallen, då är atomkärnan ett sandkorn i mitten av den där gymnastikhallen. Så att det är liksom en enorm skillnad på atomens storlek och atomkärnans storlek. Och det fattar ju alla att det går inte att avbilda en bok på ett meningsfullt sätt. Så att det är skalenligt i och för sig. Men det är ändå kul att veta om det, så att säga.
Det borde stå då.
Ja, det borde stå, precis.
Man kan ju alltid beskriva hur det egentligen är.
Ja. Så atomkärnan är 100 000 gånger mindre än atomens storlek, om man så att säga räknar atomens storlek som elektronskalet runt.
Hur lyckas man kliva den? Det är det sjukaste.
Ja, det är... I don't know.
Det var ju två tyskar först som klöv. Jag vet inte om de var ett par, men det var en man och en kvinna. Okay. Innan Oppenheimer så småningom då.
Jaha, okej. Okay. Ja, gud, det där borde jag kunna, men det har jag inte koll på.
Mm.
Men ja, nej, men det är kul med just de här skalrelationerna som är så ofantligt, det är såna ofantligt stora kliv mellan liksom stort och smått i vår värld, och där våra hjärnor bara egentligen är konstruerade för att intuitivt förstå det här mellanläget som vi rör oss på liksom, med meter eller kilometer eller centimeter eller millimeter. Det är liksom så en oerhört pytteliten del av hela skalan som världen faktiskt består av. Mm. Det tycker jag är rätt häftigt att tänka på.
Jag visste ju inte att man någonsin säger Higgsfältet. Jag har ju bara hört Higgspartikel tidigare. Ja. Kan du berätta vad som är skillnaden?
Vet du vad? Nej, det kan jag inte. Dels för att jag inte kommit dit ännu i boken, men dels för att jag kan inte förklara det.
Okay.
Det kanske jag kan när jag läst ut boken.
Men igår så
nästa
sa du... Ja, gärna. Men det som du sa till mig igår, att Higgsfältet är fältet, inom citationstecken fält då, i vilket materia kommer och går.
Eller som möjliggör massa.
Ah, ja. Okej, jag fattar.
Det är det fältet som skapar materiens tröghet. Och det där är ju också en sån sak. I vardagsspråk så blandar vi ofta ihop massa och tyngd. Mm. Men då ska man komma ihåg att tyngd är ju en relativ egenskap, medan massa är inte en relativ egenskap. Massan är ju en egenskap i själva objektet, medan tyngd inte är det.
Nej.
Därför att en sten som väger 60 kilo på jorden, eller som har tyngden 60 kilo på jorden, den har bara tyngden 6 kilo på månen.
Mm.
Så det är helt relativt. Det är liksom... Tyngd är inte en egenskap hos objektet helt enkelt, utan det är en egenskap i omgivningen. Men massa är däremot en egenskap hos objektet. I den meningen att massa definieras av tröghet i objektet. Ju trögare det är att ändra objektets rörelse, desto större massa har det.
Men är inte det beroende av ifall det här objektet är till exempel under vatten eller på marken? Jo. Då är det också relativt.
Absolut. Under förutsättning att det inte är något annat som påverkar det, så är den trögheten i objektet samma på jorden och månen eller var som helst.
Och varför, bara så att jag förstår,
om det är vakuum alltså.
Och varför kan man inte säga så om vikten? Om det inte är yttre faktorer som påverkar det? Varför kan man inte prata?
Därför att tyngden är inte en egenskap hos objektet, utan den är helt relativ till vilket gravitationsfält den befinner sig i. Så att det är mycket tyngre, objektet är mycket tyngre på jorden än på månen.
Ja, precis. Men jag förfrågar, varför går det inte att överföra det du sa om massan till tyngden? Det vill säga att det är yttre omständigheter som spelar en roll. För att yttre omständigheter spelar ju en roll även med massan. Till exempel om det är under vatten eller på jorden.
Ja, men det spelar roll på ett annat sätt, nämligen att det då är vatten i vägen, så att säga, kan man säga. Det påverkar ju hur du kan ändra. Men om man tänker sig i vakuum, så att säga, så är tyngden ändå helt olika på jorden och månen.
Ja, jag fattar.
Men massan i vakuum är exakt detsamma på jorden. Så om du tänker att du lägger en sten på ett helt glatt bord som inte har någon friktion.
Mm.
Och så vill du sätta fart på den. Du vill att den ska, alltså horisontell riktning. Du behöver använda en viss kraft för att sätta i farten, eller hur? Den kraften är densamma på månen och på jorden, fortfarande i vakuum då, förutsatt att det är vakuum. Det är ingen skillnad, för att massan är densamma. Mm. Men tyngden är inte densamma.
Mm.
Ja, men det där är egentligen, det är ett enkelt exempel, men det är ändå, man tänker inte på det riktigt, att det är så.
Nej, det gör man inte. Det kan jag säga att man inte gör, hörru.
Och sen blir det ännu mer komplicerat, för sen finns det olika sorters massa också. Det finns en vilomassa som ett objekt har när det är stilla, och den ökar när det är i rörelse. Relativistisk massa, det är Einsteins relativitetsteori. Ju snabbare ett objekt rör sig, desto större är massan.
Mm.
Vilket ända upp till ljusets hastighet, då blir massan oändligt stor.
Vad heter det?
Därför kan man aldrig komma upp i ljusets hastighet, nämligen, för det går ju inte att ha oändlig massa. För då blir trögheten oändlig. Då kan man inte röra det alls. Och du hör till saken, fotoner, ljuset då, rör sig ju ljusets hastighet. Därför att det har ingen massa. Så att ljuset kan inte röra sig saktare än, givet att det är vakuum fortfarande. Kan inte röra sig saktare än ljusets hastighet.
Men när du säger fotoner, då menar du att ljuset i det mätexperimentet tillfället är partiklar?
Nej, det kan vara vågor också.
Fotoner kan vara vågor också?
Ja, och vågorna rör sig i ljusets hastighet. Okay. Även som vågor, ja.
Mm.
Förutsatt att det är inget, alltså vakuum. Inte genom glas eller genom vatten och så. Det är andra omständigheter.
Så fotoner kan vara vågrörelse också?
Ja, fotoner är ju... Ljuspartiklar är ju både partiklar och vågor. Det är det som är det konstiga.
Mm.
Det berömda dubbelspaltexperimentet inom kvantfysiken som visar detta. Men det ska vi inte gå in på, det har vi pratat om förut. Men oavsett hur man tolkar det, som vågor eller partiklar, så rör det sig ljusets hastighet i alla fall.
That's nice.
Ja, så är det.
Älskling, ska jag laga middag till dig kanske?
Ja, till dig också hoppas jag.
Jag ska göra... kyckling i...
Titta vad fin vår citronväxt är förresten.
Jag vet.
Vi har ju köpt en vad heter det?
Citronträd
heter det.
Det luktar så gott.
Som står här i fönstret. Det är faktiskt jättefint.
Mm.
Med en riktigt stor citron. Den där borde du väl snart plocka?
Nej.
Nej.
Där har vi också Carlos Kleiber som du gav till mig.
Just det.
Chefsdirigenten som tyvärr var sexmissbrukare och flyttade till Japan. Där han levde livets glada dagar med geishor tills han dog.
Åh, herregud. Ja, honom har vi ett porträtt på vägen på.
Japp.
Ja, vi ska avrunda.
Men vad heter det? Nästa gång som vi lägger ut, då är det ju normalt igen. Då lägger vi alltså ut på lördag natt. För det är ju standard, även om vi har avvikit några gånger nu.
Ja, vi har ju det.
Mm-mm.
Men det får man leva med.
Tack förresten också för att ni tydligen, tror jag i alla fall, följde min väldigt, väldigt trubbiga rekommendation och skickade ut vår podd till era kompisar eller ovänner också, kanske ni gjorde för den delen. Vi har så himla många nya lyssnare. Det säger vi tack för.
Verkligen.
På riktigt alltså, vi blir så glada.
Mm.
Och som sagt, skicka gärna en tumme upp eller ner om ni tycker att Step Brothers är en bra film.
Alltså, ingen tycker det.
På DM på vårt Instagram-konto som såklart heter Den gyllene grenen.
Och här kommer lite mer Susie and the Banshees.
Vilken glad låt.
Postpunk. Det är riktiga grejer.
Det är lite lätt att sjunga med till, tror jag.
Det är fint. Tack för idag.
Tack för idag.